Välkomna ska ni vara till avsnitt 6 av Blev det en klassiker? Din favoritmusikpodd i hela, hela världen.
Ja, ja.
Ja, ja. Det råder ingen som helst tvekan om den saken. Jag är Henrik Andersson, du är Anders Hesselbom.
Hej.
Och vi gör som vanligt så att vi slumpar fram två stycken topplistor ifrån 60-talet och fram till slutet av 90-talet. Och sen så tittar vi på topp 3 och så avgör vi ifall de låtarna har blivit klassiker eller inte.
Ja.
För bara för att man låg etta på listan så är det inte säkert att man har lyckats etsa sig fast i samhällets medvetanden.
Nej.
I flera decennier.
Den mesta musiken som har gjorts har inte ens digitaliserats. Så vi har alltså en slumptalsgenerator som tar fram ett datum. Den tar också fram en lista. Och listan är antingen pop eller svensktoppen. Och blir det då svensktoppen så är det svensktoppen. Blir det pop så tittar vi på den listan som fanns då. Det kan ha varit Tracks och det kan ha varit kvällstoppen och det kan ha varit någon av dem som har funnits genom åren.
Precis. Det går till så helt enkelt att jag tar tag i min virtuella slumpnummersgenerator hjul. Jag har ett hjul här, kommer ni att höra. Så tar tag i det och så zoom, och så får vi ett datum. Och då gör jag det helt enkelt nu. Och då får vi datumet som blir den 12 maj 1970.
Wow!
Och det blir en poptopplista, vilket innebär kvällstoppen.
Mm.
Och jag ser ju direkt här att det här blir nog lite intressant faktiskt.
Ja, det är inte okända låtar vi pratar om nu, inte?
Mm, mm, mm. Vad har vi haft för andra poptopplistor som har varit liknande? Förra veckan var det 1967, vi har haft 63, vi har haft 93, 91. Ja, vi har inte varit och nosat. 75 är det närmaste vi har varit, men 1970 alltså. Mm. Intressant. Vi går direkt på plats nummer 1 på listan och där har vi en grupp, antar jag, som heter Edison Lighthouse med låten Love Grows Where My Rosemary Goes.
Jag minns att vi pratade om Scott McKinsey förra avsnittet när vi pratade om kvällstoppen 1967 och hans låt San Francisco. Mm. Här har vi en annan dagslända. Ytterligare ett band som inte riktigt lyckades hålla sig kvar i branschen, utan det var lite inspelningar, men en dunderhit då med Love Grows. Och sen, om jag får vara lite elak, så har ju faktiskt The Ark tävlat i Eurovision Song Contest med den här låten. Fast Ola Salo hade skrivit ny text på den och nu är jag hård, satt sitt eget namn på den. Men det var ju samma låt.
Var det här någonting vi tog upp på våran podd Stulet Gods?
Ja, och här satt vi båda två och ropade guilty så att det ekade i...
Okay.
Men det här är ju då alltså originalet. Men som sagt, Edison Lighthouse, inte ett band som lyckades hålla sig kvar i branschen, utan det här var deras grej.
Låten i sig är ju väldigt tydligt en studioprodukt med stråkinstrument och alltihopa. Så jag kan tänka mig att när Edison Lighthouse gavs ut på turné så fick man köra en avskalad variant, och sen när man då skulle fortsätta skriva sina egna låtar så kanske man inte hade tillgång till studiomusiker på det här sättet. Och mycket möjligt att Love Grows var en producentprodukt i ganska mycket mån.
Men det var inte helt ovanligt. Alltså, du kommer ihåg dokumentären om Rodriguez. Till och med Beatles mot slutet blev ju en Phil Spector-spektakel, höll jag på att säga. Så det var inte helt ovanligt att man sköt till resurser i studioinspelningen. Mm. Idag så kan man ju ha med sig syntar och backing tracks ut och göra samma sak live. Men det kunde man inte då.
Så jag tänker att de kanske hade problem att själva liksom uppfölja den här typen av låt, och att deras följande singlar kanske var i en helt annan stil, och då försvann kanske intresset. Jag vet
inte. De kanske förlorade kontraktet helt enkelt. för mig är ju det här väldigt enkelt att säga att alltså folk minns den och folk gillar den. Jag vet inte hur mycket det har varit tack vare The Ark, men även utan The Ark så hade man ju hört den här på radio.
Vågar du säga att det här är en klassiker eller ska du hålla på det?
Jag håller på den.
Jag säger att det är svårt.
Mm.
Jag tror att många känner igen den här låten och så, men den är lite mellanmjölk. Och jag har svårt att sätta stämpeln klassiken på den, även om alla känner till den på det sättet. Förra veckan så pratade vi om den här San Francisco.
Mm. Vi var lite oöverens. Men...
det var, ja, precis. Men där tyckte jag att den hade ändå en för de flesta en väldigt stark konnotation. Den betydde hippiekulturen på något sätt. Det här är citat, bara en låt. Och jag gör nog en Hesselbom och väntar med omdömet tills vi har tagit hela topp tre.
Ja, men så kan vi göra. Och det råder ju återigen inga tvivel om att det här är en väldigt välskriven och väl framförd låt. Men vi avvaktar med den helt enkelt.
Men då tar vi plats två. Och här, det här behövs ju nästan inte ens presenteras. Men det är Simon & Garfunkel med Bridge Over Troubled Waters. Klassiker.
Ja, det, vi behöver inte stanna över den här. Jag menar, välskriven och Art Garfunkels fantastiska sång. Och nej, vi behöver inte stanna över den här. Självklart en klassiker.
Plats tre. Mark Lindsay med Arizona. And all you can do is laugh at her. Doesn't anybody know how to pray? Ingen aning, alltså, nej, inte den här förut.
Nej, det här blev inte en klassiker. Mark Lindsay var ju en av de som faktiskt lyckades hålla sig kvar i branschen bra bit över 10 år. Fantastiskt bra sångare, men är ju bortglömd idag.
Ja, nej, det där, den, nej, den bet sig inte fast den där.
Nej, bra sångare och bra musiker, men han har inte riktigt klarat tidens tand, skulle jag säga.
Så då har vi då spektrat här Arizona, inte en klassiker, Bridge Over Troubled Waters, ultraklassiker.
Mm.
Vad hamnar då Love Grows, Where My Rosemary Goes?
Nej, jag säger nej. Jag säger nej faktiskt.
Den hamnar under linjen.
Ja, den hamnar under linjen.
Jag håller med. Vi säger så.
Bra. Bra. Mm. Men Bridge Over Troubled Water var inte mycket betänketid där. Det var ungefär som när du spelade Beatles för mig förra veckan. Jag behövde inte särskilt mycket betänketid då.
Nej. Okej. Toppen. Du, vi snurrar fram en helt ny topplista att titta på då. Och då låter det så här när jag snurrar på hjulet. Nu hamnar vi på 15 april 1995.
Åh, herrejösses.
Och svenskt hoppen.
Åh, herrejösses. Ja.
Och som vi pratade om i förra veckan så var det ju så här att efter 93, när man började med telefonomröstningar och vykortsinsändningar från den allmänna publiken, ja, då blev ju svensktoppen dansbandstoppen. Och det var ju liksom här man fullständigt tappade intresset för svensktoppen. Det var ju liksom bara, varför ska jag lyssna på det här? Det här är för gamla människor. I don't care anymore. För svensktoppen var ju, det kan man glömma bort, att svensktoppen på 80-talet var nästan lika viktig som poplistan.
Mm.
Det var bara det att det var svenska topplistan.
Ja.
Men 95, då hade den ju helt spelat ut sin roll för ungdomar.
Ja, och jag tror väl att det är det som är grejen. Jag känner ju många personer som är yngre än mig inom musikbranschen och även lyssnare som älskar dansband. Men det är ju för att de har gjort det till sin nisch.
Mm.
Det är inte för att det är deras favoritmusik rent musikaliskt, utan det är för att det är ett koncept med turnéer och dans och alltihopa där. Och det är också ett bra sätt för en skicklig musiker som inte vill bli popstjärna att ändå få en inkomst.
Mm. Och då kan man ju väl säga så här att jag har ju redan avslöjat vad den här topp tre kommer att innehålla. Så vi smackar igång. Gjort, ja. Plats nummer ett. Thorleifs med Du gav mig kärlek. Det är som om någon har tagit en sån här Casio-keyboard och tryckt på dansband.
Den här låten sätter ju standarden, skulle jag säga, för vad svensktoppen var på den tiden. Och Thorleifs är ju kanske en av de mest smetiga och tidstypiska exemplen på det här, för de har allt som dansband har utan att sticka ut och vara positivt unika på något sätt. De gör grejen till 100%. Och det här är ju... Alltså, om jag ska lyssna på dansband, vilket händer, då måste det vara någonting som sticker ut. Någonting som gör det lite edgy för att vara i sin genre. Thorleifs, nej, det går inte.
Jag slog upp dem här. De bildades alltså 1962.
Ja.
Vilket innebär att de hade hållit på i 30 år. Och det är klart de kommer in med det mest finslipade dansbandsoundet och bara toppar listan direkt. Ja. Sen har ju de haft mycket bättre låtar. Det här är ju så anonymt och tråkigt så att det är ju liksom, herregud. Men det är ju inte, de har ju den här Gråt inga tårar. Mm. Det är ju en klassisk sång. Liksom. Den skulle jag säga klassiker på. Spoiler för framtida avsnitt kanske.
Ja, det här då är vi bara... oöverens redan där. Men jag kan däremot ge dem att de är väldigt skickliga på det de gör och att de är bra musiker och alltihop och sånt där. Men nej, Thorleifs, det går inte för mig.
Och, nej.
Igen, det här säger jag som en person som faktiskt gillar dansband till viss del, men det här är för sliskigt.
Mm. Vi får väl kolla hur det funkar på plats två då, för där har vi ju Arvingarna som ger dem lite cred.
Ja, ja.
De är lite annorlunda.
Och hemskt bra musiker. Och lite annorlunda som du säger. Lite folkliga sådär.
Och den här låten heter Bo Diddley.
Herregud.
Ändå relativt tidiga med att få in en rockig dansband. För det vart ju skitstort på 2000-talet i och med, vad hette det här programmet på tv nu då?
Ja,
Dansbandskampen.
Okej, okay, Dansbandskampen.
Ja, och där vart ju väldigt tydligt att en rockigare dansband var ju det folk föredrog.
Ja, så är det. Dansband har ju släkt med rock'n'roll och det är också släkt med country, men det är ju sin egen grej. Det är till och med lite mer tangoinriktat i Finland. Jag kan ju säga att jag tycker Bo Diddley är bättre än Arvingarna. Och,
har Bo Diddley gjort en låt som heter Arvingarna?
Nej, det har han inte gjort, men han har gjort betydligt mer tunggung än vad det här är. Mm. Och alltså, jag förstår att de vill göra en tribut eller något sånt där, och vissa moment i den här sången är ganska töntiga, men harmonierna är ju snygga, men töntighetsfaktorn är för stor här. Samtidigt så visar ju Arvingarna upp, speciellt sångaren Kasper är ju fantastiskt skicklig. Han kan ju göra precis vad som helst, hur bra som helst. Mm. Men i och med att de har den här lite...
Slösar han bort sig i dansbandet?
Nej, han... Jag brukar tänka så där om till exempel Tommy Körberg, att du borde ha skaffat ett rockband istället för att hålla på och härja på svensktoppen. Mm. Men så kom jag på att kanske inte hade funkat, för låtskrivandet hade inte varit rätt, det de vill göra hade inte varit rätt. Så jag skulle ju gärna se att Kasper sjung hårdrock, men jag är inte så säker på att jag tycker att han har slösat bort sin karriär, för han är ju väldigt framgångsrik i Arvingen, och den musiken behövs ju uppenbarligen också. Här ligger han ju tvåa på svensktoppen till exempel. Mm. Det är bara att det här, det tilltalar inte mig, och det skaver, för jag hör ju hur bra Arvingarna är, det är bara att jag tycker att det är för töntigt.
Det här är ju betydligt bättre än Thorleifs.
Chippelidopp eller chippelidopp.
Dubbelidopp.
Dibbelido.
Men återigen, som klassiker, vadå? Jag har aldrig ens hört den här låten förut.
Skulle de komma dragandes här med Eloise, då skulle ju du och jag behöva ha en diskussion.
Då skulle vi behöva konversera om det. Ja, absolut.
Här bara, nej.
Jag håller med. Det här är bara nej. Och vad har du för ett ord för att beskriva kanske då plats 3 på listan? För där har vi Helen och gänget med låten Segla din båt i hamn, som låter lite porrigt på något sätt. Du ber mig att segla din båt i hamn. Alltså, va? Det låter som en sängkammaraktivitet.
Ska vi plocka körsbär i min trädgård?
Du ja, och jag. Den är åtminstone lite finess med, tycker jag.
Mycket av det jag sa... Ja, den är inte så jäkla subtil och finessig. Men mycket av det jag sa om Thorleifs gäller ju även här. Det är bara att det är ett band som kanske är aningen mindre credit än Thorleifs till och med. Och dessutom så ger den mer känslan av det vi pratade om när vi pratade om Bert Karlsson tidigare. Jag vet inte ens vilket avsnitt det var, om det var i förra avsnitt kanske.
Ja.
Att det är en dussin låt. Som, han har ju sitt stall av författare, låtskrivare som kanske kan vara någonting. De får inte särskilt mycket betalt, men de är entusiaster och ibland får de en hit. Men det mesta de gör är slätstruket. Och jag ska också säga att jag har såklart inte ens kollat upp vilket skivbolag Helen och gänget ligger på, men jag bara tänker att det för tankarna åt samma håll.
Nej, men det här är ju alltså, som eftersom jag inte är dansbandsfan, så för mig så är det som att det finns 1000 dansband som består av några musiker och en tjej som sjunger.
Ja, eller några musiker och en kille.
Ja, men just det här som Helen och gänget, ja. så som de låter, finns det 1000 band som låter.
Ja, jag
håller
med.
Exakt så här. Och det är omöjligt för en person som inte är intresserad av genren att särskilja dem åt.
Men då kan det ju också bero på att marknaden vill ha ett band som kommer ut och spelar live. För att citera vad Elton John sa om Madonna, att hon kan inte vara den bästa live-akten, hon playbackar ju. Han sa det i betydligt mer grova ord. Dansband gör ju sällan det. Och jag kommer ihåg när Vikingarna gjorde den efter att Christer Sjöberg hade blivit ersatt av en ny sångare som tog betydligt bättre betalt för att vara med i bandet och som dessutom låg på tape när de körde live. Jag förstår att folk blir arga, för vi har en viss standard när det gäller den etniska yrkesstoltheten bland dansband. Och då går det väl åt många band.
Ja, och jag menar, när du går till, som här i Örebro, går man till Brunnsparken för att se veckans dansband, och det är ju nästan inte viktigt vilket band det är, utan huvudsaken är att de står där och lirar live och liksom underhåller de som är där för att dansa. Det är därför de är där.
Och jag skulle säga att för dem, inte för de flesta, definitivt inte, men för väldigt många så är det inte jätteviktigt heller att de är virtuosa. Bara de är tillräckligt bra för att de ska kunna dansa. Men tack och lov så är faktiskt dansbandspubliken ganska krävande, och det hedrar dem. För att vara en sån primitiv musikstil så hedrar de att de ändå ställer ganska höga krav på sina musiker.
När du säger primitiv musikstil, alltså jag vet vad
skrivandet,
du menar.
Skrivandet, ja.
Ja, men då pratar du ju specifikt om 1995 dansband, eller hur? Liksom.
Ja, just det.
För och då är ju den neddestillerad. Den är ju helt neddestillerad ifrån vad dansband var på 70-talet. Det här är så, vad ska man säga, den tråkigaste delen av alla musikstilar, när alla regler är satta och alla följer reglerna, och gör du inte det, då tycker inte folk om dig. Och det finns i alla genrer.
Jag vill ge dig rätt, för dansband var mer intressant på 70-talet. Det har chanserat under 80-talet, men var ändå ganska kul. Men på 90-talet så var själen död. då var det dum, 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 dum. Det var liksom, det var våra triff. Det är det här alla kör nu, jämnt, alltid, hej då.
Ja, men så såg Svensktoppen ut då, 15 april 1995. Vi hade 3 låtar som inte var en klassiker.
Det var ganska enkelt att avfärda dem som klassiker också. Nej på dig, nej på dig. Du gav mig kärlek, Bo Diddley, Segla med båt i hamn. Nej.
Nej. Vi säger nej. Och vi hoppas att våran fantastiska slumpnummers snurra undviker den här delen av svensktoppen i framtiden också. Men vi har ju ingen kontroll över det. Vi har ju inte det. Utan blir det svensktoppen på 90-talet igen, ja men då sitter vi ju här.
Då sitter vi här och klagar igen.
Åh, herregud. Du... Vi säger tack till alla våra lyssnare som har klarat av avsnitt 6 av Blev det en klassiker? Och helt oväntat så kommer vi att återkomma nästa tisdag igen med ett helt nytt avsnitt där vi har lyssnat på ytterligare 2 topplistetoppar, kan man väl säga.
Ja, det är jättekul att få göra det här.
Mm. Så nu kan ni lyssna på veckans klassiker Bridge Over Troubled Waters, och så hörs vi, den heter Water, ja, inte Waters,
ja, men det faller sig så 2 gånger faktiskt.
Det faller sig så i munnen. Ja. Och ja, men då syns vi om en vecka allihopa.
Det gör vi.
Adjö.